Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dags för ny podd och med mig nu har jag en av de där viktiga, knivskarpa, alltid huvud på spiken. Välkommen Josefin Utas.
Ja, tack så mycket. Det var stora ord.
Ja, men du är, alltså jag blir ju alltid, när man läser dig på Twitter eller man hör din podd, så tänker man, den där riktiga, äntligen någon som säger det liksom. Du var slös och du är ju inte det längre, eller hur? Det är ju en stafettpinne det där. Man
ja, precis. Slöseriombudsmannen, ja. För de som inte vet, ja. Vad det är. Det är en roll inom Skattebetalarnas förening som jobbar mot skatteslöseri och bättre hantering av våra skattepengar. Ja, precis. I drygt 2 år var jag det. Ja, precis. Och det är en roll som skiftar mellan olika personer. Det har inte funnits mer än drygt 10 år.
Men skattebetalarna har funnits i 101 år, var det?
Ja, precis. Det är en gammal förening.
Ja. Och viktig. Jag menar alltså, och det där är rätt spännande att du, det känns lite som du var, att du är en så här, den fanbäran för hela den liksom, idén om att så här, vi måste värna om att inte fler tar den striden. Eftersom vi har på alla sidor av den politiska debatten, även de som vill sänka skatter, men även de som vill ha höga skatter, att de inte liksom verkligen fightas för att varenda skattekrona går dit den ska. Och det visar ju när man tittar på det här, att det är läcker i det här systemet.
Ja, verkligen. Och precis som du säger, det är ingen vänster- eller högerfråga, men det har blivit lite så. Och det är dumt. Jag förstår inte riktigt. Så tänker man inte riktigt efter. För alla de där pengarna, det är ju våra gemensamma pengar. Det finns inga andra pengar. Man kan inte trolla fram pengar. Och de borde användas på bästa sätt. För det är ju inte lite skatter vi betalar heller. Det är oerhört stora skatter. Men att, det tänker människor inte på. För de är uppdelade på så många olika ställen och i olika sammanhang. Och det finns ju en tanke bakom det. Vi skulle ju inte acceptera att när vi får vår lön, att vi får en räkning så här på 53%, vi ska betala allting liksom, till staten eller till det offentliga. Alltså det...
Jo, för att den är väldigt svårt pedagogiskt att förklara skatt som är mer än hälften. Försök att berätta det för en 3-åring. Du ska dela med dig med din syrra. Här får ni lördagsgodis. Syrran ska ha lite mer. Det är jättesvårt. Delar med sig hälften så är man ju liksom generös, skulle jag säga.
men det handlar ju om liksom vad de pengarna går till för någonting också. Ja. Att när man lämnar bort så mycket pengar så måste de gå till bra saker. De får inte bara slösas bort. Men i systemet och i politiken som det har blivit när skatterna har ökat och ökat så har man fått mer pengar att använda, det går att slösa mera och det är svårare för medborgarna att granska och hålla koll på vad politikerna gör med pengarna. Till slut så bara, ja men man orkar inte, man kan inte. Det finns en offentlighetsprincip, fine, men liksom hur mycket får vi veta utav vart pengarna går egentligen? Hur mycket kan vi ta reda på? Inte tillräckligt. Ja, vi kanske kommer in på de frågorna.
Nej, men alltså, i slutändan så här, eftersom vi har, vad är det, världens femte högsta skatt, där håller med på. Eller,
höga skatter kan man säga. Sen beror det på lite hur man...
Men då får man ju också ställa sig frågan, har vi världens femte bästa polis, femte bästa sjukvård?
Ja, det skulle nog inte många säga att vi har bäst på allt. Alltså, vi har ju ett bra land. Man ska inte säga, det är ju inte ett u-land. Liksom. Vi har vård och det finns trygghet och så här. Rättsstat har vi ju. Sen kan man diskutera hur väl den fungerar. Men det är liksom det knakar i fogarna på så många olika områden nu. Och det gör att folk börjar fundera lite mer. Men vad skjutsingen, vi betalar ju de här höga skatterna. Hur kommer det sig att vi inte kan göra bättre än så här? Varför fungerar inte det här, vården? Vi har väldigt bra vård till exempel, men att det, då måste man ha tillgång till den också. Mm. Och där kan det vara problem med vårdköer och sånt där. Men hur kommer det sig att det inte fungerar? Och allting handlar ju inte om pengar, utan det handlar ju också om organisering. Mm. Men det hänger ju ihop med liksom hur man använder pengarna. Det ska ju vara bra system och välfungerande system om vi har så mycket pengar. Alltså det finns ingen ursäkt riktigt för varför det inte skulle bli ett bra resultat.
Nej, men och problemet är ofta när man pratar om sjukvård och polis och sånt där, att man tror att en organisation blir bättre för att man gödslar med pengar över det. Och det vet man ju som företagare, det är inte alltid pengarna som är problemet, utan ibland är det organisationen, hur man liksom styr, hur man jobbar, vad man gör och vad man prioriterar.
Mm, ja, verkligen. Men det har ju blivit så, alltså att där tycker jag medierna är lite, bär lite skuld till det, att man gör väldigt stora nyheter och positiva nyheter, nu lägger vi mera pengar på det här, och då gör ju politikerna det, de går ut med, de gör satsningar, nu satsar vi stort på det här. Men, alltså det är andras pengar, det är inte deras egna pengar, men det låter som att nu är vi generösa och ger mycket mer pengar till det här, och det är liksom, det hyllas. Men motsatsen, att man är lite återhållsam, att man prioriterar, man är sparsam, man tänker långsiktigt, det ger inte lika stora fina nyheter och liksom ställer politikerna i god dagar. Det är mer så här, varför gör ni så här? Vadå? Är ni elaka? Vill ni inte de här personerna väl här som borde få pengar och så? Alltså att det har blivit en omvänd logik som inte är sund.
Nej. Men problemet är väl med att de har inte riktigt skött sitt jobb när det gäller någonting. Alla de stora kriserna, flyktingkrisen, allt det här, att man borde ha granskat saker och ifrågasatt saker. Och sagt att alltså, vänta nu lite, vi släpper in alla de här människorna. Har vi utrymme för det? Mm. Har vi ekonomi för det? Det är folk som kommer från liksom vilt skiftande kultur mot vår liksom sätt att organisera vårt land. Va? Det blir ju djupt problematiskt, va? När då media inte granskar makten på riktigt. Återigen, och det gäller också skatterna tycker jag.
Ja, men det finns på så många områden. Alltså att man inte gör sin hemläxa. Man gör inte en analys, man tänker inte efter hur förhåller sig olika frågor eller saker och ting som händer till övriga saker som finns i samhället och pågår. Att man inte gör den här övergripande analysen och också vågar säga vad är det som är viktigt. Man kan liksom inte få allting på en gång, utan saker och ting hänger ihop. Ja, migrations, det som har skett nu de senaste 20 åren. Att man inte har gjort en riktig konsekvensanalys, utan man har levt på hoppet. Liksom. Men vi löser det. Vi är ju ett rikt land, brukar man säga. Ja, fast det räcker liksom inte riktigt. Och
hur länge kommer vi vara ett rikt land om man ständigt gör de här tabbarna? För att i slutändan så kommer problemet bli alltså när vi har folk som inte bidrar med skattesystemet, som är svåra att liksom integrera. Det blir problematiskt. Va? För i slutändan så här, att vi är ett rikt land, vi har bra infrastruktur, men i slutändan så behövs det rustas upp, det behövs liksom folk som jobbar för att betala skatt, Och där är ju den här liksom, jag menar, vad offentlig sektor, var det 1,6 miljoner va, som arbetar offentlig sektor. Mm. Det är en rätt stor offentlig sektor som vi ska liksom dra då med de, vad är det, 3,3 miljoner som jobbar inom privat sektor. Det är ju liksom, det blir ett tungt lass att dra. Va?
Mm. Precis, man pratar ju mycket om hållbarhet i samhället och då tänker man ofta på miljö. Mm. Men det är lika mycket ekonomisk hållbarhet. Mm. Och sen är det ju social hållbarhet. Jag kommer ihåg, jag har ju faktiskt varit med i Miljöpartiet en gång i tiden.
Ja, men jag har ju läst på, och jag fick en chock när jag läste igenom vad du kommer. Du har ju till och med i din ungdom, när du gick i skolan, varit vänsterpartist, va?
Ja, jag började där. Liksom. Ja. Jag var nyfiken, jag var intresserad av samhällsfrågor och liksom, ja, men så gör ju unga,
ja, men
jag människa i livet.
Jag har varit sosse själv.
Ja,
vad de säger, den som inte är röd när han är ung har inget hjärta. Den som inte är konservativ när han är gammal har ingen hjärna. Det är Churchill,
ja,
tror jag.
Nej, men man förändras och lär sig mer och utvecklas, och tack och lov att det är så. Liksom. Jag försöker ju ha de bästa åsikterna hela tiden utifrån vad jag har lärt mig och det jag kan och förstår och så vidare. Så att jag ser det som att jag blir bara bättre. Liksom. Jag kan inte se det på ett annat sätt.
Ja, precis. Ja, men tycker man samma som man tyckte för 20 år sedan, då har man kastat bort 20 år av sitt liv. Det, liksom, det är klart man har lärt sig saker på vägen.
Precis. Va? Sen tycker ju inte jag att jag egentligen har förändrat så mycket i grunden, utan det är mer liksom, vad fokuserar jag på för stunden och i vilket sammanhang vill jag på något sätt ge uttryck för det här engagemanget jag har. Liksom, på vilken plattform och så. Vissa åsikter har jag ju förändrat mig på naturligtvis, men liksom, det finns ändå en röd linje, så som jag ser på det i alla fall. Sen ser jag kanske inte alla det lika tydligt, men vi var inne på det här med hållbarhet. Det var därför jag nämnde det, att då pratar man ju mycket, alltså från det här gröna hållet, om hållbarhet, och det ska ju vara på hela samhället och alla frågor, och då är det ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som man brukar prata om. Men den där ekonomiska hållbarheten och sociala hållbarheten, den faller ofta bort liksom, när man pratar politik och vad vi ska göra i det här landet.
Jo, men det är väl lite så att om man tittar då på det här med miljön till exempel, att det spelar ingen roll hur mycket vi gör här liksom. I fattiga länder, jag menar, om du inte har liksom mat på bordet, då skiter de i miljön naturligtvis. Du har ett gråtande barn som ska ha mat. I slutändan, det absolut bästa sättet att rädda miljön, det är ju att se till att folk får det bättre. Va?
Mm. Ja, precis. Och där har man gått snett. Liksom. Man ser bara det som finns precis framför näsan. Ja. Att liksom, och så här ska det vara, och så önsketänker man och så ger man pengar till någonting och så, men det kanske är helt andra saker man borde göra. Om man börjar prata om bistånd till exempel, hur det fungerar, det måste ju bli bra på lång sikt, tycker jag då, det är viktigare. Och det ser jag att det är en skillnad om man jämför jag tidigare och jag nu, att jag tänker mera långsiktigt, att jag tänker, man kan inte bara göra det som känns bra för stunden, och det är någon som är ledsen, om då ger jag den pengar liksom, eller någonting sånt där. Det är kortsiktiga lösningar. Vi måste ju tänka, liksom använda hjärnan och tänka längre fram. Vad blir bäst längre fram? Då kanske man behöver göra lite tuffare saker just nu, men det blir bättre på sikt. Det tycker jag saknas i politiken generellt. Men det ligger ju också i politikens natur, det här det kortsiktiga, att man vill bli omvald. Ja.
Nej, men man önskar att politiker någonstans det här liksom gick ut och sa det kommer bli lite tufft där, du vet, alla kan inte få allt, och ibland kan jag höra nästan en av de värsta liksom så här politiska flosklerna som jag tycker är helt, det är den här, vi vill inte ställa folk emot varandra, vi vill inte liksom, det är det politik handlar om, prioriteringar.
Precis, och det är därför,
alla kan inte få allt.
Ja, och det är därför vi har våra politiker som ska just göra de här svåra avvägningarna, ta in kunskap, göra utredningar, lyssna in vad folket tycker, de är ju folkets representanter, och sen tillämpa sin liksom, ideologiska syn och sin etiska syn och moral och sådär, och så ta bästa möjliga beslut. Det är ju deras grunduppdrag liksom. Ja. Som politiker.
Men under din tid som slöseriombudsman, vad var det värsta Ni gör ju en lista varje år, men de är ju rätt, det finns ju en del, det är ju nästan komiska en del av de här liksom, vad man strör pengar på liksom.
Ja, och det är lite det som är grejen, att man visar upp ganska extrema exempel, alltså vissa blir arga på att man gör det, men Det är ju det faktiska exempel som har hänt, och det är ju för att få folk att börja tänka lite grann. Men det här är ju någons pengar, någon har tjänat in de här pengarna och tvingats betala in det här. Och så lägger man det på något fullständigt galet. Eller
dina surt förvärvade skattepengar.
Men det är jätteprovocerande när man börjar tänka så. Men att människor tänker inte så dagligdags. Om de skulle tänka så skulle de ju bli tokiga.
Vad säger som Linnéuniversitetet? Trollsyn i hjärtemarken. De skulle agera som troll med jordbruk eller någonting.
Ja, det var 800 000. Konstnärlig forskning heter det. så skulle de inbilla sig att, att de var troll, för att troll var tydligen mer hållbara utan någon anledning, jag vet inte var det där kommer ifrån. så det skulle vara liksom miljömässig så här, utforskande men konstnärlig forskning och det kan ju vara det är fyndigt och sådär jätteroligt, men det görs för våra skattepengar som skulle kunna läggas 800 000 kronor gick det där. 800, vad sa du? Nej, det där tror jag var 4,5 miljoner.
Var det så illa? Jo, du har rätt. 4,5 miljoner, bra. Ja. Exakt.
Så det handlar ju om prioriteringar. Är det här bra prioriterat? För vi har ju fått en syn i samhället också att om någonting är viktigt, eller det kan till och med bara vara lite skojigt eller roligt, men då ska vi väl lägga lite skattepengar på det.
Mm.
Alltså att det har blivit att liksom det offentliga tar sig då in överallt och ska liksom ta cred för det som människor ändå skulle göra och vill organisera sig kring att göra. Det har ju vi alltid gjort. Det är ju inte så att vi har suttit och stirrat in i väggen bara för att det inte funnits några skattepengar. Utan vi har ju utvecklats, gjort saker, lärt oss saker, alltså samarbetat, utforskat utan skattepengar. Så att frågan är ju vad som ska gå på skattepengar och vad som det är bättre att människorna organiserar sig själva kring och finansierar för att de själva tycker att det är viktigt.
Precis, för att jag tror vad folk inte förstår, när du ger bort det är väl bra att betala skatt, men du ger också bort din egen frihet att besluta vad som händer med pengarna. Till exempel välgörenhet liksom.
Mm.
Till exempel public service tycker jag är en sån här klassisk liksom. Ja, men jag som höger liksom röstande, jag vill inte ha liksom saker nedkörda i min hals. Och det där är alltså, om jag ger bort pengar, då ger jag också bort makten över att besluta saker. Så ju mer pengar jag ger bort, desto mindre makt får jag över mitt eget liv, va? Att politiker ska ge sig in och liksom, jag menar, hur det med föräldraförsäkring och du ska vara hemma hit och dit, så här, ge fan i det.
Ja, men det där har ju blivit någon sorts grej. Alltså man tror på något vis att politikerna är klokare och bättre än till och med en själv. så att man ger bort pengarna till några enstaka politiker, och massor med människor ger det till några enstaka politiker, och de ska sedan hantera de här pengarna bättre och ta bättre beslut. Men så är det ju inte riktigt. Alltså. Nej, snarare är det precis tvärtom.
Precis,
då.
Jag brukar tänka, jag ger bort mina pengar till Annika Strandhäll. Kommer hon fatta bättre beslut än mig?
Ja, nej, men det är så. Och det
du är
ju
till och med blockad av henne på Twitter.
Ja, på Twitter. Det, ja.
Det är nästan nummer ett, ska jag säga. Varför är du blockad?
Nej, men jag kommenterade hennes språk. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev, men att det var liksom lite tonårsmässigt.
Ja, du har skrivit en debattartikel som jag läst om det där också. Hon och Mogge.
Precis, alltså hur de har röjt runt och liksom hoppat på folk och liksom skämmer ut sina ämbeten. Mm. Alltså, men om man har en viktig roll, är representant för hela Sverige, så sitter man i regeringen, så är man det.
Mm.
Så ska man inte bete sig som skräp på nätet. Liksom. Folk tappar ju förtroende för liksom Sverige och Sveriges ledning.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det finns en gräns liksom. Om, jag tycker till exempel att man, om man är riksdagsledamot, det finns 349 riksdagsledamöter, de är ju liksom för, valda av...
För många.
Ja, jo, det kan vi diskutera. Men de är ju liksom valda av folket och för att många olika åsikter ska representeras, olika uttryck för det och så vidare. Men regeringen, det är liksom hela Sveriges regering.
Precis.
De ska föra hela Sverige framåt. Även om de kommer från olika partier och beroende på vilket parti det är, så är det hela Sveriges regering. De måste ha liksom en annan nivå på sitt beteende och hur de agerar en riksdagsledamöter. Sen är de också representanter liksom, på ett sätt för demokratin. Mm. Men jag tycker att det beror lite på vilken typ av roll man har. Vi måste ha en livaktig debatt och så. Men det är inte ministrarnas roll att liksom bete sig som troll på nätet för att hålla igång den debatten. Utan det får övriga samhället göra. Ministrar borde bete sig bättre.
Håller med. Nej, men det där man tycker att så här, lite ibland undrar man liksom när de skriver de här tweetsen och de retweetar saker som från rätt konstiga människor och sånt där. En minister, man blir liksom nästan lite chockad ibland. Oj, hon är inte minister längre.
Jag förstår faktiskt inte riktigt det, måste jag säga. Det går inte in i mitt huvud och jag har sagt min åsikt om det. Jag, inte jätteofta, men några gånger, tillräckligt många gånger för att bli blockad av Strandhäll. Men jag tycker att det är viktigt att man säger ifrån. Jag försöker ju säga ifrån också när andra beter sig illa på nätet och på sociala medier. Jag accepterar inte att man håller på och liksom hoppar på folk i mina trådar. Och så här brukar jag säga ifrån. Till slut så får jag blocka om de inte skärper sig. Nej. Det är liksom mitt bidrag till ett bättre samtal.
Men du har ju varit politiker själv.
Ja, kommunpolitiker faktiskt lite, och det har ju varit väldigt lärorikt, men det var ju en kommun. Och alltså, det borde alla verkligen testa på. För det är inte, och då har jag lärt mig liksom att det är inte så enkelt att vara politiker. Nej. Jag kritiserar ju ofta politiker och så, jag kan ju vara ganska hård, men jag vet samtidigt att det är inte så enkelt.
Du var det någon skola du var med och la ner, och var det inte det? Och att de här svåra besluten, att ibland finns det liksom inte ett bra och dåligt beslut, utan det finns
dåliga, och då får man välja det minst dåliga, och sen att man ska stå upp för det och så. Det påverkar ju människors liv, alltså de beslut som politiker tar, så det är inte helt enkelt. Men likväl så behöver ju de också kritik ibland, politiker. Så att,
absolut.
Ja. Så jag försöker balansera den där synen lite grann. Som sagt, det är bra att ha den erfarenheten att ha testat på själv. För då förstår man ändå lite bättre den rollen.
Ja, för kommunpolitiker tror jag är ännu svårare. För det träffar ju liksom på ICA liksom, mamman till liksom, pojken som har fått sin skola nedlagd. Då får man ju förklara. Liksom.
Ja, verkligen. Och det där är
det
ju...
tror jag i och för sig är bra för en demokrati.
Ja, och det är lite det som är problemet med de nationella politikerna. Ja. Att de inte får träffa sina väljare så nära och på det sättet. Mm. Sen ska ju de vara valda från en viss region och sådär. Så att man ska ju ha lite lokala representanter på så vis. Men den kopplingen finns ju nästan inte. Alltså på det sättet som på kommunnivå. Och det är lite problematiskt. Vi skulle behöva en bättre koppling däremellan. Att de verkligen känner ett tydligare ansvar. Och du var inne på en lite mindre riksdag till exempel. Mm. Alltså färre personer. Så att det blir lite större ansvar på varje person. Och att fler vet om vilka som sitter.
Exakt, man har ju liksom en koll. Och de flesta gör ju inte väsen av sig. Man tycker väl att kanske politiker skulle liksom kunna väcka debatt. Och vara intressant liksom, att följa och idéer och sådär. Men det är väldigt få som har liksom, som är både roliga och skarpa. Man behöver inte vara rolig, men som för en intressant dialog med medborgaren.
Ja, det är ju de som egentligen borde utveckla den ideologiska debatten och liksom driva den och så. Men jag upplever lite tvärtom att riksdagen är liksom, de ligger efter snarare övriga samhället där det pågår massa debatt och sådär. Och det borde ju vara tvärtom. Det borde ju vara de som driver det, de som ligger före, de som liksom kommer upp med helt nya tankar och idéer att ja, men det här borde vi ändra, för det här är ett stort problem liksom. Men det sker inte.
Men är det inte så att liksom det politiska stödet har liksom i Sverige lider av rigor mortis, alltså att det är stelt, vi byter inte ut partier. I andra våra grannländer så har man ett mer liksom levande demokratiskt system, va? Mm. Där man byter ut partier, där man har man en väldigt bra idé eller något parti har varit jävligt dåligt, då kan det liksom uppstå ett systerparti, det liksom, det händer grejer rent. Mm. Alltså politiska Nej. Beslut får konsekvenser i dem, och det gör, håller de här liksom alltså de här demokratiska det håller demokratin levande.
Mm. Ja, verkligen. Det politiska landskapet är för långsamrörligt i Sverige. Det har stagnerat mer eller mindre, och det är ju ett problem. Särskilt när man har en massa saker som behöver göras. Vi behöver ändra tänk, vi behöver ändra riktning för Sverige. Liksom, jag tror att de flesta håller med om att det är många saker som behöver liksom åtgärdas eller ändras på något sätt. Och då att man har en så pass liksom stelbent politik och riksdag, Det är problematiskt. Det finns nog flera saker man skulle behöva.
Vad tror du det beror på? Att skillnaden med våra grannländer och oss, partistödet, vad tror du är själva?
Ja, du nämnde ju det här med partistödet. Mm. Jag vet inte om alla vet vad det är, men det är ju pengar som går till de politiska partierna som redan har fått makt. Mm. Så att på ett sätt så cementerar ju det makten. Alltså politikerna har själva beslutat att de behöver pengar att röra sig med, och då tar de från skattepengarna.
Precis, och all reklam du ser före valen, det har du betalt med dina pengar.
Ja, en stor del. Mm. Ja, precis. Och det gör ju att partierna blir mer av, vad ska man säga, kampanjorganisationer. De behöver inte längre det här stödet från medlemmarna, den här folkrörelsen som partierna var tidigare. Och det är ju ett problem i det hela. Men sen tror jag det handlar om kultur också. I Sverige så har vi lite konflikträdsla och sådär. Vi vågar inte riktigt gå före. Det är mycket följa strömmen. Det har vi ju sett i medierna, till exempel migrationsfrågan liksom, det här 2015. Att medierna, och så här, man tyckte att men det är inga problem, det är inga problem, det är inga problem. Tills plötsligt en dag så bara, nej. Det här går ju inte alls. Vi måste vända helt. Och då var politikerna och medierna liksom tvärvände. Då var det helt okej att tycka det.
Det var ju helt sjukt.
Flockmentalitet.
Ja, men jag, 2015, jag skrev ett Twitterinlägg där jag skrev typ problemet med Trump och Sverigedemokraterna. Det är att de har sett ett problem. De har pekat på problemet och sagt, det här är ett problem. Mm. Och så röstar folk på dem. För att ingen annan säger att det här är ett problem. Sen håller inte jag med om Sverigedemokraternas lösningar på det här, och jag är inte Sverigedemokrat och allt sånt där. Jag var för fan på löpsedeln, för jag sa att man måste ha en plan när man släpper in.
Mm. Ja, alltså, helt kontroversiellt.
Det är helt sinnes. Och Expressen är helt sinnes. Då hade de ju tagit helt. De tagit hela mitt tweet, och så hade de tagit bort där jag sa att jag är däremot för invandring. Mm. Så här, det är bara den meningen. Bara den meningen. Alltså, jag ringde upp, jag kommer inte ihåg vad som var utgivare. Alltså, du vet, man är så arg. Så jag bara ringde ut och skällde ut honom. Det var så jävla skönt. Man bara, och de ändrade faktiskt det. Liksom, jävla pajaser. Ja. Men ja. det där är faktiskt bra med nätet, för där kan man skjuta tillbaka nu. Mm. Förr i tiden så kunde de bara skriva grejer. Du vet.
Det är sant. Alltså, så att egentligen är det lite paradoxalt. Man kunde ju tycka då att med sociala medier och fler kan delta i debatten och så, att det skulle bli mindre flockmentalitet och det här med att man följer strömmen och sådär. Men det liksom verkar fortgå ändå. Alltså, jag fattar inte hur de här silosarna kan leva vidare. Liksom. Att man inte... Nej. Blandar upp det mer, och att det är mer tillåtet att säga saker. Men det är snarare som att det har blivit en reaktion tvärtom då. Att då måste vi hålla ännu hårdare på åsiktskorridoren. Ja. Och du är dålig och du är bra och det här är god och ond. Och, det är lite... Men det är paradoxalt. Det går inte riktigt ihop.
Jag läste för 1000 år, Åke Daun tror han heter. Han skrev en bok om, jag kommer inte ihåg vad den heter, om svenskheten. Att det där, att det är ju liksom, det är djupt rotat i, om man tittar på liksom innan industrialismen, vad är vi för land, va? Vi lever i små byar liksom, jag menar, du vet, och det var tufft, det var kallt, man hade några månader på sig att organisera sig. Det gick liksom inte vara som Italien, när man kunde liksom, du vet, när det växer rucola vilt i diket liksom. Man var tvungen att samarbeta, för sen kommer winter is coming, du vet. Så att man håller i, man liksom jobbar hårt, man biter ihop på lördag, man full och skriker, och så går man i kyrkan och ber om ursäkt på söndag. Liksom. Det är den svenska kulturen.
Bra beskrivet.
Jag vet inte om jag har tolkat honom rätt. berätta, men det var länge sedan jag läste boken.
Men det ligger nog någonting i det där. Alltså, för det är ju olika i olika länder hur man beter sig och lite hur man brukar göra. Och så att det finns ju kultur som skiljer sig åt. Och vi har ju ändå en viss kultur som vi baserar allting på. Sen förändras det ju naturligtvis hela tiden. Ja. Men vi är lite konflikträdda och tycker att det är lite läskigt när någon sticker ut utanför
man säger
det som är.
Konflikter. Jag tror att det är så här, vi hade inte råd att ha konflikter. Jag tror att det var grejen. Och sen så har det kanske utvecklats till konflikträdsla. Men det är så här, kan inte alla bara vara tysta? Och så super vi på lördag och så slåss vi. Och sen så, för i Sverige, så här, där skulle man ju aldrig ta en, du vet, om det var något så här, om man var full och dum i huvudet. Liksom. Så här, men han var full i Sverige. Så här, ja, okej. Det var ju vår ventil. Jag tror att det är vår ventil för att liksom, så här, bita ihop.
Ja. Nej, men sen kan man väl diskutera andra saker också, liksom hur storleken på riksdagen och hur medierna fungerar har vi varit inne på. Alltså nu är vi tillbaka i det här med varför det är så stagnerat inom politiken. Nej, men hur medierna beter sig också mot sådana som är lite annorlunda, har lite annorlunda åsikter. Alltså de bidrar ju också till det här med att men nej, vi ska hålla alla inom flocken, ingen får sticka ut eller så. Men de är ju så viktiga, de här som går före, de som vågar ställa frågor bara. De behöver inte ens säga att de har en lösning, som i ditt fall där. Att de får säga de sakerna och liksom väcka nya tankar hos folk, även hos politikerna, och visa att men man får faktiskt tänka annorlunda. Man får vilja ha någonting annat eller vilja förändra saker. Men att medierna de är lite dåliga på det. Det blir liksom, oj, oj, oj.
Men har inte det med pressstöd också att göra? Att de här gamla kolosserna hålls uppe över det här pressstödet som fattas av politiker. Alltså det blir ju liksom, alltså i ny uppstickare. Det är väldigt, även inom journalistiken. Va? Nu, jag menar, att det är svårt att få, eller det håller på att ändra sig rätt ordentligt. Men fram till nu har det varit rätt svårt att göra sin röst hörd. Va?
Jo, men visst är det så. Men där har man ju också på något sätt en åsiktskorridor när det gäller medierna. Det här med alternativa medier. Det är inte ett annat medium, utan det är ett alternativt medium. Så att man vet att okej, de där är lite konstiga där, de ligger vid sidan av. Vilket är jättekonstigt egentligen. Och det finns ju där. Och det är klart, där bidrar ju också kanske pressstödet då, och liksom cementera det som är. Men alternativa medier, ska man säga, de får ju faktiskt också pressstöd. Alltså det är fler som får det. Men där är ju public service en gigantisk spelare som liksom konkurrerar ut många andra. Även om det finns pressstöd, så är ju bara det en liten del av de pengarna som man behöver för att driva någon sorts mediekanal eller så, publikation.
Jag läste någonstans att de har mer, Sverige, SVT eller public service har mer anställda än BBC.
Ja, jo, precis. Det diskuteras där. Jag vet inte exakt vad som stämmer där. Men det är stort.
Det är stort och det är en rolig siffra. Och så här, är det verkligen, gör de lika bra grejer som BBC? I think not.
Nej, precis. Det kan man ju diskutera. Men de har ju oerhört mycket pengar, 8-9 miljarder per år att röra sig med. Och de har det ju garanterat. Det är det som är den här stora liksom, skillnaden. Det är inte så att de måste prestera någonting eller uppnå någonting särskilt. Då får de liksom pengarna igen. Utan det bara rullar in hela tiden. Och det är det som är lite problemet i politiken också. Att man kan kosta på sig att vara lite slösaktig. Eller aj då, det var inte så genomtänkt. Det gick fel där. Bara för att pengarna rullar ju in hela tiden. Skattepengarna, det kommer nya pengar. Det spelar ingen roll vad man gör med pengarna. Men då behöver man ju inte tänka efter så mycket. Det finns liksom inga tydliga, inte tillräckligt starka incitament att göra bättre i systemet. Och sen då att public service är så fruktansvärt stort.
Plus att de ger sig in, jag tycker så här, det här med poddar och det de håller på med nu. Så här. Ja, men nu alltså, ger inte in och konkurrera med deras enorma liksom, alltså, pengar på sig. Så kan de ju göra, liksom, det är jättelätt och liksom, sen är de ju alltså, de är inte så bra som de borde vara, tycker jag. Men det är också, de ger sig in och konkurrerar inom nya medier. Liksom. Håller tät då? Liksom ge fan i och liksom försöka ta, du vet, det här. De känner ju att, jag menar, om du tittar på min sons generation, liksom, han är 18, de tittar ju inte på SVT. De lyssnar inte på vad de säger.
Nej, jag vet, och jag har ju pratat med public service om deras annonskostnader, för de annonserar ju också, trots att de får skattepengarna. Och då är just det här med att rikta sig till unga. Det är det som de har sagt, att men det är det de vill göra med annonsering då, som kostar skattepengar. Ja, men Ja, nej, det finns så många fel.
Nej, men den överhuvudtaget, jag tycker nästan värst tycker jag Systembolaget som liksom så här annonserar för sin egen överlevnad att det är så bra så där och jag menar det är en rätt de har ju det är tyvärr alldeles för mycket folk som tycker att det är en fantastisk lösning. Och jag som har jobbat med alltså jag importerar vin så där, jag vet ju hur det där funkar, de är ju sämst liksom att göra med. Så att de gör reklam då för att det här är liksom, ja men det är så bra och det hindrar alkoholism och allt sånt där. Och jag tror inte den är så rak bevisgrejen där som de vill göra gällande. Va?
Nej, precis. Ja, det är en fråga i sig, det där med Systembolaget. Ja. Men där tror jag att vanans makt är så stor. Alltså ja. Att det är också en faktor i det här, apropå ja. Det här med förändring av politiska landskapet, ja. Eller snarare att det står still. Att vi är ju ganska stora vanedjur. Vi vill ha det som det känns bra och tryggt och det vi känner till och sådär. Så fort ja. Man kommer in på något nytt, en helt annan situation, så blir vi lite oroliga. Och då vill vi hellre kanske ha det där trygga och välkända.
Ja, men finns det kvar där trygg och välkänd?
Ja, precis. Det är ju den frågan man måste ställa
och
sig.
Och hur länge kommer det finnas kvar om man liksom gödslar med våra pengar liksom, och inte investerar i saker som i slutändan liksom, så här, alltså bygger vår välfärd? Det är ju bara att titta på vad man har gjort med hela elsystemet. Liksom. Och man har lyckats käbbla om det här. Och liksom, det är som en jävla en het boll. Man bara kastar till varandra och försöker skylla på varandra. Ni la för fan ner 6 kärnkraftverk. Vi hade världens bästa energiförsörjning. Världens bästa. Tänk om vi hade haft kvar de där kärnkraftverken. Vad det hade betytt för Sveriges ekonomi nu när liksom elpriserna är som de är.
Ja, men det är det här önsketänkandet att man hoppas att det nog går bra ändå. Vi klarar oss. På något vis så får vi ihop det ändå.
Ja, men fan kan man liksom säga, här har vi ett energisystem. Vi ska ha något som inte är lika farligt då, som Miljöpartiet säger. Ja, okej. Okay. Men innan vi stänger av det här, innan vi stänger de här, då har vi ett system som funkar, sen kan vi stänga. Så gör man ju liksom i sin, om man bara sin liksom kassa hemma gör man.
Ja,
det.
Precis. Och det känns jättefrämmande att politikerna inte tänker på det högst rimliga logiska sättet, bara som gemene man tänker. Men det har ju vi accepterat de senaste åren här, och vi har inte protesterat och de andra partierna har inte protesterat och liksom.
Men varför?
Nu sitter vi här. Ja, det är en bra fråga. Någonting som jag tänker på när jag ser alla de här problemen, det är på något vis att liksom staten och det som staten är inblandad i, det är lite för stort. Det blir liksom trögrörligt, det blir svårt för gemene man att sätta sig in, att förstå, att kritisera. Men hur många förstår hur elsystemet i Sverige fungerar? Mm. Även om man kanske har en syn att ja, men jag tycker det här är viktigare än det här andra. Ja, men Hur ska jag veta då vad jag ska tycka? Liksom? Då måste man ju sätta sig in verkligen i detalj. Och man tänker att ja, men det där, det fixar väl politikerna. Mm. De har en massa utredare. De jobbar med det hela dagarna. Jag har ju ett vanligt jobb och sen har jag min fritid och måste ta hand om min familj. Jag har liksom inte tid att sätta mig in i de här sakerna. Men de har ju inte tagit det ansvaret.
Exakt, det är så. Vi har ju en representativ demokrati. Mm. Vi väljer ju en jävel som ska representera oss. Men du vet ju inte vem du har valt till att börja med. Vem representerade dig i riksdagen? Kryssade du någon? Nej, det gjorde du inte. Och sen så är de ju liksom, de är ju värdelösa helt enkelt. Inte alla och allt sånt där. Men det, alltså bevisligen så har de ju fattat alltså, beslut som äventyrar, alltså din elräkning du fick nu. Elräkning i stockholmare. Pratar du Eskilstuna? Du är från Eskilstuna och pratar.
Ja, det får du bedöma.
jag gillar ju kvinnor från Eskilstuna. Min exfru var är från Eskilstuna.
Ah, okay.
Kan du historien om Sant Eskil? Bara en...
Nej, det kan jag inte.
Kan du inte det?
Nej, du kan mer om Eskilstuna än jag då.
Men den är ju fantastisk, ert helgon där. Det heter ju Tuna från början och han kristnar Sverige, det här är i början på 1080 eller något sånt där. Så kristnar man i Sverige och sen så kommer någon, alltså bara namnet, Blotsven. Förstår du? Känns det som någon man vill tjafsa med. Men då, den helige Eskil, han åker dit och liksom så här, de ska ha något blot där. Så han åker dit och liksom, förbannar de här, ropar på Gud och det liksom kommer stormar och allt sånt där. Du vet, som det gör på 1000-talet. Men då stenar de honom till döds. Och sen så när de ska bära tillbaka honom så i Tuna så blir kistan så tung så att de orkar inte bära den. Därav Eskilstuna.
Är det sant? Uh-huh. Eller sant? Jag ska inte säga att det kanske vi inte vet om det är helt sant.
100% sant. Det står
mycket mytbildning också kanske. Men... Ah, ja, okej. Okay.
Så det är Eskilstuna. Och det var ju också hårdingar. Det är ju Johanniterorden, den riktiga. Inte den som Gustav III bildade utan de som blev Malteserorden. Korsriddarna hade ju sitt största kloster.
Ja, det är inte det som ligger riktigt närmast i min smedstan och radiomarschsmedierna och sådär. Men apropå det, näringsliv. Vi tappade tråden där. Vi pratade om elsystemet och politikernas ansvar över det.
Ja, det är bra att
Vad var vi där? Nej, men det var väl mer det här att hur kan man fatta sådana beslut?
Fattar beslut som får långtgående konsekvenser utan att liksom, ja men så här, en del beslut man har tagit de senaste liksom, åren har ju varit rätt. Liksom. De har ju gjort att kanske våra barns framtid inte kommer vara lika ljus som våran, ska jag säga.
Mm. Men jag tror att det också har att göra med att det är någon sorts politisk kultur. Alltså att man gömmer sig bakom andra. Att man inte ser det här högst personliga ansvaret som man faktiskt har i sin roll. Och att man försöker göra det bästa. Utan det är mer så här, hur beter sig andra politiker? Så här ska man göra. Ja, men det är nog okej att jag röstar för det här ändå, fast jag egentligen kanske inte tycker. För man vågar inte ta strid. Och så här, att man, det fungerar inte bra. Alltså, den politiska kulturen är ju inte bra. Mm. Alltså, när man träffar en person som verkligen har integritet och ryggrad, liksom, då ser man det hos den personen. Mm. En som liksom kan argumentera för sin sak, står på sig, kan liksom förstå sin omgivning i förhållande till sin åsikt och Men sådana är väldigt få politiker idag, skulle jag säga tyvärr. Det finns väldigt få sådana som liksom bottnar i det de säger, det de driver. Utan många är bara knapptryckare, tyvärr. Alltså de har säkert goda intentioner, det tror jag de flesta har, majoriteten.
Det
börjar, men det blir ändå fel.
Det börjar där, tror jag. Men sen så får du ju ett yrke med rätt hög lön. Jag åter rätt. Jag menar, du vet, det är ju inte en saltgruva att sitta i riksdagen precis. Va? Så att det är klart att du vill inte bli av med det jobbet. Jag tror att det är, och där sitter folk hela livet. Va?
Mm. Men då har man ju lojaliteten lite på fel ställe. Man borde ju ha lojaliteten i liksom att representera sina väljare och själva sakfrågorna som man driver. Liksom. Det som man själv tycker är viktigt. Inte lojaliteten till att man har en lön eller sina partikamrater, utan till det man tycker är rätt.
Men jag tror att det här, om man tittar på Amerika till exempel, som ofta får mycket skit liksom, för de säger inte demokratiskt. Men titta Amerika, om du är missnöjd med din sheriff, tycker du att det är mycket kriminalitet, då kan du rösta bort honom. Mm. Jag tycker han är skit, och så röstar man om det. I Sverige är det liksom så här, ja, det kan hända de största skandalerna, så ministrar kan göra liksom helt galna saker. Och sen så kommer det naturligtvis då, jag tar ansvar för det här, och så tillsätter de utredning och så bara dör saker.
Precis, och det är ju ett problem att det liksom inte finns någon så här feedbackmekanismer som fungerar.
Tjänstemannansvar?
Ja, det är ju en del i det hela, och det kan ju vara både för tjänstemän eller politiker. Ja. Men det politiska ansvarsutkrävandet fungerar för dåligt. Ja. Det måste bli konsekvenser, som du säger, att man har möjlighet att rösta bort eller lyfta bort, eller vad man nu säger, de som gör fel och som man inte tycker gör ett bra jobb. Och det fungerar för dåligt. Alltså, vi har val vart fjärde år i Sverige. Men jag menar, hur mycket kan man uttrycka utav vad man själv tycker i ett val vart fjärde år med de här tre lapparna i en valurna? Det är inte mycket.
Exakt, och det är problemet med
andra sätt.
Det är också problemet med det här liksom systemet som är liksom, som inte ändras. Det är samma partier liksom.
Mm. Ja, och där är ju problemet att det är politikerna som lever i det här systemet som också råder över det här systemet och vill de ha kvar det här systemet, då behöver de inte ändra någonting.
Nej.
Sen kan folk tycka vad de vill. Jag tycker att det skulle behövas ganska många olika typer av liksom, ändringar i valsystem och hur riksdagen fungerar och sådana saker. Men jag sitter inte i riksdagen och jag kan inte ta beslut om det. Jag kan tycka vad jag vill. Liksom. Det är de som sitter där som faktiskt råder över det. Och det är någon sorts låsningsmekanism över det hela. Så att, medborgarna borde ha mer att säga till om.
Men om man tittar på en sån sak som till exempel Malmö i en sån här stad, som jag tycker är ett bra exempel på det här. Men man inte folk, jag tror de får 5,5 miljarder tror jag, i det här utjämningssystemet.
Mm.
Och samtidigt håller man på att gödsla dem med våra skattepengar. Och man betalar... Jag såg att man betalar bidrag då till folk som har fått avslag på sina liksom, asylansökningar och sånt. Men de gör massvis med saker som är rätt provocerande med våra skattepengar. Eller rättare sagt, våra skattepengar, det är inte ens deras skattepengar, utan det är det här utjämningssystemet som gör att de har råd att göra saker.
Mm.
Istället för att liksom skapa... Jag tror att de bara har... Jag tror de som är självförsörjande där är 125 000 människor, och så är det runt 300 000 som inte är helt självförsörjande i Malmö, va?
Mm, jag har inte koll på siffrorna där.
Jag är inte riktigt säker på dem, men det är ju liksom, det är djupt problematiskt då.
Mm. Nej, men de kan spendera pengar för att de har pengar att tillgå.
Mm.
Och det, många blir sura när man säger att vi kan dra ner på den här budgeten, det borde vi göra liksom, för att spara in lite grann. Nej, men då blir så mycket lidande. Men har man mindre pengar att röra sig med, då är man tvungen att prioritera. Mm. Så det går liksom inte att komma ifrån det. Har du mer pengar, då kommer du spendera de pengarna. Så att man ska inte ha, politiker ska inte ha för mycket pengar att hantera.
Nej, men det är väl den här klassiska Margaret Thatcher, the problem with socialism that the sooner or later run out of other people's money. Tycker jag är ett av de bästa, jag har sagt den förut i podden, är en av de bästa politiska citaten någonsin. Det är inte deras pengar. De har inte slitit för det där.
Nej, precis. Och det känns som att det många människors attityder eller liksom förståelse för hur skatter fungerar och vad de används till behöver förändras. Men hur man ska lyckas göra det är en svår fråga. Slöseriombudsmannen är ju en sån opinionsbildande instans som driver på. Men det finns ju journalister och skribenter och där som gör det också. Men det skulle behövas mycket mer.
Men det är inte så att 9 av 10 människor missuppfattar hur mycket skatt de betalar. De förstår inte.
Nej, så är det. Det är väldigt få som har en uppfattning om hur mycket skatt de faktiskt betalar.
Mm. Och dels så har vi vanliga skatter, men sen har du den arbetsgivaravgiften som fortfarande är en skatt på din lön. Liksom.
Ja, som inte som syns för den ena man.
Exakt.
Mm. Så att motivationen är väl kanske inte så stor. Den skulle behöva bli större. Men hur man gör det...
Plus konsumentskatterna, momsen och allt sånt där. Liksom, som är liksom, så att redan skattade pengar får du skatta för igen. Va?
Mm. Sen finns ju en problematik i att eftersom det finns så mycket skattepengar så används ju de här pengarna på väldigt många olika håll och kanter.
Mm.
Och de flesta, när de får tillbaka de här skattepengarna i någon form av bidrag eller så, tycker de, åh, fantastiskt bra! Liksom. Mm. Alltså pengar som de har betalat in och sen får de liksom tillbaka i någon form. Mm. Det kan vara en idrottsanläggning eller bidrag till en förening eller så här. Och så tycker man, åh, det är så fantastiskt, och jo, men då måste vi ha kvar det här. Men du skulle kunna behålla istället dina egna pengar så att du faktiskt själv skulle kunna välja vad du lägger pengarna på. Istället för att de pengarna ska gå till det offentliga så ska någon ansöka, sitta och administrera och handlägga den här ansökan, och sen ska pengarna gå tillbaka. Och de har liksom tappat värde i pengarna på vägen här i det här systemet.
Nej, men många av de här bidragen också, det här till exempel SL-kortet som de får i Stockholm liksom, åka gratis på bussen under sommarlovet och sånt där. Ja, och alla, vad bra tycker alla. Men vad fan, du vet, jag och min exfru som är liksom, jag menar, vi tjänar liksom bra. Jag menar så här, vi kan betala vårt jävla busskort själva. Om det är någon som har problem att betala busskortet, då ska vi hjälpa dem som är fattiga.
Mm.
Men medelklassen behöver inte, och då är de liksom generösa då, politikerna, när de ger tillbaka mig mina egna pengar, va?
Mm.
Ge fan i att ta pengarna, så får jag bestämma om jag vill lägga det på SL-kortet eller om jag vill köpa vodka.
Mm. Ja, men det, man ser ju på den här processen och det här systemet att man ger pengar och det ges tillbaka, att det på något sätt förädlar pengarna på vägen. Men det är ju precis tvärtom, skulle jag säga. Vissa saker måste, alltså tycker ju också jag är viktigt att vi gör tillsammans, därför att det är svårt att till exempel bygga vägar.
Ja.
Alltså det är bra att vi samarbetar kring det. Och det kan vi göra genom staten. Men det finns ju faktiskt också andra sätt att samarbeta kring saker och ting än att det ska gå, att det ska gå via staten eller kommunen eller någonting sånt där. Så att det är den här liksom, vad borde vi betala gemensamt och vad borde vi göra genom liksom tvång och det offentliga, och vad ska vi istället, vad är bättre om vi gör privat och på liksom eget behov?
Men SL-kort är ju en sån här bra exempel om jag vill köpa det själv. Jag menar, om jag betalar dem i skatt, då ska administreras själva skatten. Det är någon politiker som ska ha lön för att besluta var de här pengarna ska ta vägen. Och så ska någon administrera när den kommer tillbaka till mig. Det vill säga att de här, liksom, vad nu ett SL-kort kostar, av de pengarna jag har betalt in, det är inte så att de bara kommer tillbaka samma pengar. Mm. Utan de har ju försvunnit ut i liksom det politiska, liksom, alltså det har fyllt det politiska tomrummets ekonomi, va?
Ja, precis. Och sen då har ju många fått, alltså de som jobbar med de här sakerna, de får ju lön genom det här. Och det är ju någonting som hindrar förändring, alltså att man skulle kunna krympa det offentliga lite grann. Ja. Det är ju att många faktiskt lever på de här jobben som går på skattemedel, att handlägga bidrag eller administrera och sådär. Och det är någonting som hindrar förändring. Och det gör det väldigt svårt att dra ner på saker och ting. Även om politikerna kanske skulle vilja, så ser de att nej, men det blir för stort ramaskri. Vi har ju faktiskt kanske sagt det till och med rakt ut, att nej, folk skulle bli för arga då.
Uh-huh.
Ja, men det är det här på längre sikt då.
Uh-huh.
Men måste vi inte tänka lite på längre sikt, vad det kan leda till, att det är bättre om vi gör det här nu, så kommer vi få bättre i framtiden liksom. Men det är svårt det här med långsiktigheten. Det är kortsiktigt, och liksom människor tänker kortsiktigt, medborgare, politikerna tänker kortsiktigt också.
Vi har bytt regering nu. Vad tror du?
Ja, jag bara sa inget annat.
Vad tror du?
Jo, nej, men det är ju, det känns bättre, därför att nu ser man att, alltså, de vågar ändå säga att de vill göra vissa förändringar som var nödvändiga. Och man märker ju att till exempel sossarna också tycker att det är inte så dåligt.
Nej.
Och de kanske skulle ha velat göra själva det, men de kunde inte göra det tidigare i sin, när de satt med Miljöpartiet och med den konstellationen som fanns.
Också,
precis, och de klagar inte så mycket nu, och många vet att det är nödvändigt att göra förändringar när det gäller kriminalpolitik till exempel, migrationspolitik, sådana saker. Så att det går åt rätt håll. Men när det gäller de här skatteslöseri och skattenivåer och sånt där, det tror jag inte att den här regeringen kommer att ta itu med. De har mycket annat att göra, så på ett sätt förstår jag, men å andra sidan, det behövs förändringar när det gäller det också. Att minska skatteslöseri så att vi har mer resurser, öka medborgarnas egen frihet, företagarnas frihet så att de kan skapa mer jobb, bygga bra företag så att vi har jobb i Sverige och så att vi får nya skatter in.
Men jag tillhör ett parti som heter MED. Vi gjorde en undersökning med de här läxhjälpsföreningarna som finns ute i förorten. Har du sett den? Men det där, man undrar hur mycket, för er som har missat det, gå in har ju googlat det där. Då visar det sig att då finns det läxhjälpsföreningar då som får bidrag från staten, och det är ju jättebra. Återigen, ofta med de här liksom bidragen, att man ska lära då folk ut i de här förorterna och hjälpa dem med läxor och sånt. Det visar sig att när man kontrollerar, det finns liksom de här det finns ingen på adressen, man har bytt lite namn så att flera, alltså man sitter i styrelsen i flera olika så här läxhjälp, och så pumpar man då skattesystemet på pengar.
Bidragsentreprenörer eller bedragare också.
Bedragare är det,
inte bara att man tillskansar sig medel.
Hur stort tror du det läckaget är?
Mycket större än vad vi tror, tror jag. Det är ju bara en liten del av det som upptäcks. Och det är ju någonting som jag har lyft fram som slöseriombudsman också. Alltså problem i bidragssystemen med fusk och oegentligheter och sådär. Det är människor som ser chansen att sko sig själva på skattebetalarnas bekostnad. Och det är egentligen väldigt provocerande. De här pengarna skulle kunna användas till någonting bättre. Fusket inom välfärdssystemen till exempel. Jag menar, då är det ju sådana alltså personer som verkligen behöver stöd. Och så finns det då bedragare som får massor av pengar och liksom dränerar systemet på pengar. Det är provocerande, verkligen. Men det är inte bara inom välfärdssystemen, utan det handlar också om liksom kulturbidrag och andra typer av bidrag. att man fuskar. Mm. Och det upptäcks inte. För att man lägger inte lika mycket tid på kontrollerna som att dela ut de här fantastiska bidragen och i all generositet.
Men jag vet ju själv som har elitidrottat hela livet sedan jag var liksom 6 år. Jag vet ju, det var alltid så. Även, man säger så här, Rinkeby och sånt där. Även när jag tävlade i klubbar när liksom på den tiden det fanns lika mycket invandrare, det var liksom 5% invandrare. Jag menar, i de här jävla deltagarlistorna och sånt, de kryssade på alltid mer folk. Så det har ju alltid funnits. Sen har det blivit mycket värre, tror jag. Och det,
ja, för det, om man har en kultur att nej, men man fuskar inte, man tar inte andras pengar på ohederligt sätt. Sådär. Men då kan man ju ha lite öppnare system, inte granska lika noggrant. Men finns det sådana personer och man får mer sån kultur att kan man sko sig så gör man det. Ja. Ja, då måste man granska hårdare och kontrollera att pengarna verkligen går rätt. Det är tråkigt, men det handlar om skattebetalarnas pengar.
Ja, men, och det, de här, man pratar olika kulturer. Jag bara titta mig. Jag kommer från Syditalien. Eller min pappa är från Neapel. Sen är min mamma skotte och svensk. Så jag är en härdsmälta. Men om man tittar på den syditalienska kulturen. Du vet, det är ju sån enorm... liksom, slitning kulturellt i Italien. Det är som två alltså, du vet, norra Italien i Europa, vi är ju medelhavsfolk liksom, i södra Italien. Vi har haft mer kontrakt med Nordafrika och sådär. Men om du tittar liksom, hur politiken funkar där liksom, du vet, där är det först och främst familjen som gäller. Det är ju socialt skyddsnät, det är också fysiskt med maffian och sånt. Du vet. Så du vet, de kommer ju ofta när det är liksom borgmästarval då i staden, då kommer de till vi är en rätt stor familj med 500 personer, och så säger de så här, ja, men vi kommer göra det här och vägen upp till era olivodlingar kommer vi renovera och sånt där. Rösta på oss. Och sen så beslutar de på riktigt, så här, hela familjen, vi röstar på honom. Och det kan man tycka, det var charmigt. Nej, det är inte duggcharmigt. För att det där är liksom, det där blir inte bra för kommunen och i slutändan nationen, utan det blir bra för familjen. Och det är inte alltid synonymt med bra för alla.
Nej, precis. Det krockar ju lite med, om man har sånt synsätt i Sverige, det krockar ju lite med hur vi ser på saker. Och liksom, vi ser ju staten, individen, och man lägger sin egen röst och har sina egna åsikter och sådär. Så att det, apropå klanröstning och sånt.
Ja. Men det där har ju kommit hit också med kulturen. Så att man måste ju förstå att så här, vi måste ju tänka om hur vi kontrollerar liksom de här systemen och hur folk är. Man bara titta Botkyrka nu, men liksom man har fått in de här kriminella elementen på ABF och man har röstat bort folk och allt sånt där. Så mer av det där kommer ju liksom som det här riktigt dåliga som finns. Det finns mycket bra med Syditalien, men det finns mycket dåliga saker, och jag känner igen väldigt mycket av det här i det som håller på att hända i Sverige, va? Och det där är rätt otäckt, skulle jag säga.
Ja, problemet är ju våran, vad ska man säga, naivitet och sen också våran förändringsobenägenhet. Att vi inte riktigt klarar att förändra, för då måste vi erkänna att problemen finns och så, oj då, så måste vi göra någonting, det blir jobbigt och det är så många hinder för att få ett bättre fungerande system. Men med tanke på hur snabbt Sverige förändras, då borde ju vi vara extremt flexibla nu och verkligen tänka om och vara öppensinniga och analysera, vända på alla stenar för att ta Magdalena Anderssons ord. Men det gör vi inte, utan allting går så väldigt långsamt. Nej, det är så farligt och osäkert.
Nej, och man måste ju förstå då, om man släppte in, liksom, Sverige har ju inte haft den, om man tittar på där jag kommer från i Syditalien, vi har ju ett av världens mest blandade DNA, vi är ju rätt vana med att det kommer migrationsströmmar och ibland kommer folk och erövrar oss och sådär liksom. Italien var ju så att så här, efter Romariket har ju alla varit där, men grejen var att man kom inte dit och så plundrar man, så drog man. Utan de flesta bara sa, åh, här är ju rätt bra väder. Maten är bra, vi stannar. Så att DNA kulturellt och så här, vart ju uppblandat. I Sverige har vi inte alls haft den liksom, kulturella. Liksom, utan vi har levt på vår halvö här. Vi har haft en starka med. Det har varit svårt att erövra oss. Liksom. Och det har gjort att det vi har gjort nu de senaste åren, att vi liksom... omformat hela vår liksom så här befolkning, va? Med folk som kommer från andra nationer, andra kulturer, andra religioner, och bara tror att men, vi släpper in dem här och så blir det bara blir de svenskar. Det är inte de, de går en kurs här på ABF, vet du, och så kommer det bli bra.
Ja, och så fungerar det inte. Jag tycker naiviteten är ganska pinsam ibland, ja. Alltså att man inte ser sanningen i vitögat och säger det också. Ja, men det är stora förändringar. Vi behöver tänka om, vi behöver diskutera och obekväma beslut och prioriteringar kommer att behöva göras. Både när det gäller pengar och kulturellt och hur system ska se ut och så vidare. Men nej, det går långsamt.
Nej, men och sen så att någon ställer sig upp och säger så här, okej, vi missbedömde det. Sorry. Vi gjorde fel. Att inte, jag skulle verkligen respektera någon som säger så här, men jag gjorde fel. Mea culpa, mea maximum culpa, som man säger på latin. Min skuld, min stora skuld.
Ja, det är ju steg ett, alltså. Att liksom visa att okej, jag förstår att det som jag gjorde eller hur jag tänkte tidigare, det var inte bästa möjliga. Liksom, nu har jag tänkt om. Nu börjar vi på ny kula. Nu försöker vi göra bättre. Men det är också något som inte riktigt finns i politiken. Det här med att säga att man har gjort fel. Nej. Det tycker jag är jättekonstigt. För mig är det en hedervärd sak. Alltså, okej, det är jobbigt när man själv har haft fel och tvungen att erkänna det. Men igen det här, på lite längre sikt. Det är ju en sån person man kan ha förtroende för. Som man kan få förtroende för. Som är ärlig. Och idkar självkritik. Hur kan det inte premieras i politiken? Det har jag svårt att förstå. För det är ändå mänskligt. Men det prioriterar, det premieras inte.
Nej, tyvärr.
Ja, det finns mycket att prata om.
Vad gör vi åt det här då? Jag tycker vi gör så här att vi gör någon militärkupp här, du och jag. Jag blir chef för de väpnade trupperna, du styr Sverige. Vad säger du om det?
Ja, det är lite för tungt ansvar. Det är ju inte enkelt, alltså.
Det är
lätt. Bara det som hindrar, annars så skulle jag. Nej.
Det är lätt att ha en podd och sitta och gnälla över folk.
Men precis.
Men det är klart att det är otroligt svårt. Men de kunde faktiskt göra bättre. Tack för att du kom. Du är ju verkligen så skarp som jag påstod i början.
Jaha, vad bra att du inte har ändrat dig nu.
Nej, verkligen inte. Tack för ett roligt och ett samtal där man lärde sig mycket.
Ja, men tack själv. Kul att vara med.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.